Innan vi fortsätter så ska vi få en liten illustration till det här med att vad stort det kan vara att plötsligt se att inget kan skilja mig från Guds kärlek. Att det liksom är mycket mer det går ut på än vårt välbefinnande för stunden här på jorden trots allt. Vi löper en risk att bli hälsodyrkare och dyrkare av välbefinnandet. Snarare än människor som längtar hem till Herren. Den frestelsen finns ju, menar jag. Och jag lämnar ordet här.
Ja, förra våren så var jag väldigt sjuk. Tillbringade 2 månader på sjukhus. Och så småningom så upptäckte man att det jag hade, det var varbildningar på 3 ställen i ryggmuskulaturen. Runt omkring ryggraden. Och allmän blodförgiftning. Det hade alltså en fruktansvärd värk. Och var väldigt dålig och svävade faktiskt mellan liv och död. Jag ser det som ett Guds under. Och det är det, att jag lever idag. Men då under den här tiden. När jag var som sjukast. Jag orkade ju inte be, inte läsa Bibeln. Så gjorde jag en upptäckt som jag blev glatt överraskad över. Jag hade nästan inte vågat vänta med det själv. Och det var nämligen att jag visste att hur det än blev med mig. Jag hade aldrig själv någon tro på att jag skulle bli frisk. Jag var till och med inställd på att få tillbringa resten av mitt liv i rullstol. Därför att jag fick börja lära mig att gå från början igen. Och överhuvudtaget så trodde jag aldrig att jag skulle kunna fungera normalt igen. Men då visste jag, så jag tänkte efter att hur det än blev med mig. Så visste jag att ingenting kunde skilja mig från Jesus kärlek. Alltså det var en visshet som fanns så djupt inom mig. Att jag hela den här tiden liksom kände att jag vilade i Guds hand. Och visst var det mycket som jag inte kunde förstå. Jag kunde inte förstå att jag skulle ha så fruktansvärt ont. Så att det nästan slog över mentalt i huvudet på mig ibland. Men liksom alla de här frågorna, det kände jag att jag kunde lämna. Och det var en sån underbar trygghet att bara känna det här att du är i min hand. Och du behöver inte vara rädd. Nu när jag satt här och lyssnade förra lektionen så förstod jag alltså att det var en mycket, mycket, mycket större upptäckt än jag egentligen hade en aning om då. Och att man kan se det liksom en sån här erfarenhet också i det här perspektivet, att det är djävulen ute efter. Det är liksom inte att knäcka oss fysiskt eller psykiskt, utan att få oss bort ifrån den här nära gemenskapen med Herren. Sen var det en sak till i det här där jag precis som Jobb på något vis upplevde att fienden fick gå till Herren och be om lov i det här sjukdomsförloppet. För jag upplevde liksom så starkt hur Herren sa hit men inte längre. För som jag sa så hade jag de här varbildningarna i 3 muskelfästen runt omkring ryggraden. Och läkarna som överhuvudtaget aldrig hade varit med om någonting sånt här tidigare. De kunde liksom inte fatta hur det fanns på 3 ställen. De kunde inte, som läkaren sa till mig, de här bakterierna kunde inte hoppa från ett muskelfäste till ett annat. Utan de måste liksom ha börjat i en central punkt. Och trots att man aldrig såg någonting i själva ryggraden av den här infektionen. Alltså det var alltså stafylokockbakterier hade sjukhussjukan. Så utgår man ändå ifrån att det måste ha börjat där, säger man. Det kan liksom inte ha börjat på något annat sätt. Och där kände jag så starkt att Herren liksom satte stopp. För sjukdomens verkan hit. Men inte längre. Och det var också en underbar trygghet att få känna det. Och det är alltså ett under idag att jag står här. Och som jag upplevde sen efteråt, när jag kom ut från sjukhuset och blev friskskriven och kom in i någon slags depression och tänkte, vad ska det bli av med mitt liv? Jag kände mig ju, orkade ingenting och upplevde jag hängde mellan himmel och jord. Men det var det en kväll som jag tyckte Herren sa till mig att det hade varit den enklaste sak för mig i världen att ta hem dig när du var så dålig. Det hade egentligen varit det allra enklaste. Men jag lät dig leva kvar därför att jag har en uppgift för dig.
Jag tror att vi får väldigt mycket ljus över Jobs bok just genom att läsa 8:e kapitlet i Romarbrevet. Så innan vi fortsätter med Job så ska vi gå till Romarbrevet 8. Och titta på ett rätt stort avsnitt där. Till Jobs bok handlar om det obegripliga lidandet. Det stora, förskräckliga, det som vi skulle kunna kalla för katastrof, det som kan få människor helt i gungning, det där vi inte ser någon mening. Runt 15, 16, 17 verserna så lyser solen fram så fantastiskt starkt. Barnaskapets ande och Abba fader och så vidare. Och allt verkar vara frid och fröjd. Och omedelbart efter det övergår Paulus till att tala om den kristne och lidandet. Artonde versen. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Jag tror att 18:e versen här innehåller en viktig term som kan gå oss förbi mycket lätt. Det står i nya översättningen våra lidanden i denna tid. Och i gamla översättningen står det att ja, är det någon som har?
Denna tidens lidanden.
Denna tidens lidanden, ja. Och det tror jag är ett viktigt uttryck. Därför överhuvudtaget i Bibeln är det mesta knutet till tidsperioder. Har du kommit för att plåga oss för en tid är, som demonerna ropar till Jesus. Det är väl inte dags än? I tidens fullbordan sände Gud sin son. Så vidare. Denna tidens lidande. Det finns en tid under vilken man lider. Och det har egentligen inte med personen att göra, utan med tiden. Det finns en lidandets tid. Och Paulus avgränsar den här tiden, som är lidandets tid. Den börjar med syndafallet. Och den slutar med att Gud gör oss till söner och befriar vår kropp, som det står i 23 versen. Och det sker vid hans återkomst. Alltså tiden från syndafall till Jesu återkomst är en lidandets tid. Och det gäller även den rättfärdige. Det gäller även den kristne. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. 20 versen. Hela skapelsen ropar ännu som i födslovåndor. 22 versen. Till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar. Också vi ropar. Varför? Därför att vi lever i en tid som är en lidandets tid. När Jesus låter föda sig in i denna lidandets tid, så får han också dela det. Ingen slipper undan. Rättfärdig såväl som orättfärdig drabbas. Vilket stämmer bra med våra erfarenheter. Ja, men frälsningen då? Jo, 24 versen. I hoppet är vi räddade. Står det i nya översättningen och gamla översättningen, står det i hoppet är vi frälsta. Vad betyder det? Ja, säger Paulus, det betyder att det syns inte ännu. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Och vi läste ju sista timmen i förra veckan om att Jesus har fått all makt i himmel och på jord. Och likväl står det i Hebreerbrevet 2 och 8 att ännu ser vi inte att allt är underlagt honom. I hoppet är vi frälsta, det vill säga vi är förvissade om att den dagen kommer då frälsningens alla effekter ska uppenbaras i våra liv. Då det döda ska stå upp och ska leva ett liv både i glädje och i hälsa. Och odödlighet. Men så är det inte nu. Vi ser fram emot att Guds löften till oss som tillhör honom ska gå i fullbordan. Ty löftena gäller i första hand den tillkommande tiden eller evigheten, om du vill kalla det så. Det vi är lovade är nämligen ett evigt rike, ett rike som icke kan bäva. Och det är inte här ännu. Himmelriket är nära, men det är inte här. Det riket finns här redan på ett sätt, i den heliga andes gestalt. Guds rike är invärtes i eder. Om det åter är med Guds ande jag driver ut andarna, säger Jesus, då har ju Guds rike kommit till eder. Inte ännu i synlig gestalt, men som ett förskott. Vi har fått anden som en första gåva, står det i 23 vers. Vad då första gåva? Jo, en första del av det stora arvet. Det fullkomnade gudsriket. Ett förskott. Jag har många gånger funderat över vad hela gåvan kan vara när redan den heliga ande är så att säga ett förskott. På andra ställen i Nya testamentet skriver Paulus om den heliga ande som en underpant, som det står i gamla översättningen. Det är väl i andra kor 1 har jag för mig. Alltså en handpenning egentligen på en större utbetalning som ska komma senare. Och i Efesierbrevet 1 där det står talat om den heliga ande som ett sigill eller en garanti för att vi ska få hela arvet. Hur ska jag veta att jag ska få allt det Gud har lovat? Jo, jag har fått en garanti, jag har fått en handpenning, jag har fått en första utbetalning. Vad består den i? Jo, det är den heliga ande. Men jag har inte fått alltihopa. Jag är inte uttagen ur denna tidens livsvillkor. Det som gäller för skapelsen som kollektiv, det gäller fortfarande för mig. Och Paulus antyder att vi kan komma i sådana trångmål att vi inte vet hur vi ska bedja, utan att anden måste stödja oss. Anden vädjar för oss med rop utan ord, outsägliga suckar, som det står i gamla översättningen. Det kan man uppleva ibland, att orden tar slut. Och så skönt det att veta att bara ens stönanden gäller som bön. Lika bra som de mest välformulerade böner, kanske ibland till och med bättre. Om vi nu inte är lovade andra livsvillkor än vad som gäller för människor som inte tillhör Gud, i princip åtminstone, med den första gåvan följer mycket helande, mycket läkedom, mycket stödjande kraft. Men vi blir inte totalt uttagna ur skapelsens villkor. Vad gäller då för denna tiden? Jo, att Gud ansvarar för att vi ska hitta hem. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Hela skapelsen suckar och våndas. Denna skapelse som inget ont har gjort. Det här talar om för oss en sak som är mycket viktig. Nämligen att det här har en sån stark kollektiv aspekt över sig. Vi försöker förgäves att hitta på förklaringar till en enskildes situation. Varför drabbade detta honom eller varför drabbade detta mig? Och det brukar ibland gå att göra inför tillvarons smärre förtretligheter. Man har jobbat som en galärslav i 4 månader och få magkatarr. Måste gå till doktorn och sjukskriva sig och få vila sig ett par veckor. Och så grubblar man lite över varför fick jag magkatarr. Jo, det var naturligtvis en varningssignal. Du kan inte hålla på så där. Det är faktiskt inte ens meningen. Ja visst, säger man då. Och så har man fått en förklaring till sitt lidande inom citationstecken. Nå, det går ju. Men du minns, bara för att ta ett exempel. För ett par år sedan var det en jordbävning i Mexico City där 20 000 dog. Jag menar, där blir alla sådana försök till förklaringar orimliga. Och det är ju i de situationerna vi hamnar som själavårdare så ofta. När människor har fått de stora katastroferna i sitt liv. Och det kan vi inte förklara. Vi kan inte säga mer till oss själva och varandra än detta. Vi är delaktiga i hela skapelsens villkor. Tjugonde versen innehåller ett märkligt uttryck som är exaktare i nya översättningen än i gamla. För i gamla står det att skapelsen har lagts under förgängelsen. Och det är egentligen riktigare översatt som det står i nya översättningen, allt skapat har lagts under tomhetens välde. Denna tomhet är ett grekiskt ord som också betyder meningslöshet och fåfänglighet. Allt skapat har lagts under meningslöshetens välde. Vi kan ju uppleva väldigt mycket av våra lidanden som meningslösa. Och inte minst de stora och oförklarliga lidandena kan ju hota ju att knäcka oss med sin meningslöshet. Men får vi bara hålla på tillräckligt länge så upptäcker vi så småningom att också lyckojagandet är precis lika meningslöst. Därför att Herren själv är ju mitt livs mening. Och ihop med honom kan såväl glada dagar som smärtsamma dagar bli meningsfulla. Utan honom är båda typerna lika meningslösa. Får lyckan inte föra mig till Herren i tacksamhet så är den meningslös. Får lidandet inte föra mig till Herren i något hänseende så är det också meningslöst. Och så att säga, vi befinner oss, höll jag på att säga, som järnfilspån i ett magnetfält. Både i den lycka och de lidanden vi möter. Där ena polen säger, gå bort ifrån Herren. Och den andra polen säger, kom hit till mig. Och det är alltså i livets olika skeden vaskas fram åt vilket håll vi går. För att om Gud är meningen med vårt liv, han som ändå ska bli allt i alla, så viktigt är att detta får klarna, att jag får söka mig till honom i alla livets omständigheter. Och det stora som blockerar mig när de verkliga lidandena kommer, det är ju frågan varför. Och många gånger frågar vi mycket mer varför i lidandets dagar än i lyckans dagar. Vi talar om lidandets problem, men jag vet inte så många som talar om lyckans problem. Varför har jag sluppit undan? Varför har inte jag drabbats av mer? Vi har lätt för att betrakta lyckan eller välbefinnandet som det självklara, medan vi betraktar lidandet som något som måste förklaras. Men varken det ena eller andra kan förklaras. Men det finns en som i båda delarna vill dra oss bort från Gud. Och så finns det Gud som längtar efter att vi ska komma närmare honom. Och när Paulus slutar det här kapitlet med sitt triumfrop att ingen makt i höjden och ingen makt i djupet kan skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus, betyder detta att oavsett vilken situation jag kommer i, är Gud beredd att ge mig någonting som ska hjälpa mig att inte skiljas från honom utan gå närmare honom. Och detta något kan vara väldigt olika saker. Det finns läkedom och helande. Det finns kraftgärningar genom handpåläggning. Det finns stöd och tröst både i den heliga ande och i medmänsklig kontakt. Det finns hjälp av alla de slag, inklusive att någon tar fram checkhäftet och skriver ut en slant. Gud har så många strängar på sin lyra. Det kan också vara kraften att härda ut. Bibeln talar mycket om det. Kraften att härda ut. Det finns inte angivet vilken typ av hjälp vi ska få. Men det finns angivet att det ska alltid finnas en hjälp som gör att vi, om vi önskar, ska kunna komma närmare här i det som sker. Av både lycka och lida. Och vi kanske skulle läsa igen första Korinthierbrevet 10 och 13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Det låter lite underligt det här uttrycket att era prövningar har inte varit övermänskliga. För vi tycker ju att vi hamnar i kriser som nästan inte har någon botten. Man läser om ryska pastorer, hur de har suttit i fångläger i Sibirien, och så tänker man, käre Paulus, vet du vad du pratar om? Men så läser man ju om Paulus att han visste vad han pratade om. Han har varit med om det där han också. På något märkvärdigt sätt så blir de ju inte knäckta. Med övermänsklig menas här inte att prövningarna går aldrig så långt att de tömmer ut våra kraftresurser, för det gör de lätt. Det behövs ofta inte så mycket. Men det handlar om vad som går att komma igenom med Guds hjälp. En prövning blir aldrig så svår att vi inte har kvar möjligheten att välja alternativet Gud. Det vi lovar. Vi kan förvisso behöva Guds hjälp för att göra det valet. Vi kanske behöver Guds hjälp många gånger för att stå kvar i det också. Men den hjälpen ska finnas. Och om vi till sist tänker oss tillbaka till Jobs bok, så slutar ju den boken väldigt överraskande. Job har massor med frågor. Han har verkligen frågan varför. Och när Gud till sist uppenbarar sig för honom, så får han ju inte svar på en enda fråga. Gud svarar inte på någonting. Han ställer en massa motfrågor, och därtill motfrågor som vi tycker är bra konstiga. Han frågar Job om han kan skapa krokodiler och om han har kollat flodhästens anatomi och så här. Stjärnor och himlavalv och annat sådant. Kan du göra regn och sånt, frågar han Job. Och man undrar, vad har det med saken att göra? Men det där är väldigt livsnära. Man får se det många gånger som själavårdare. När man kan hjälpa en människa att lägga ner sina varför. Om Job inte fick svar ens när Gud talade till honom, så får vi det ofta inte heller. Och då är vårt varför någonting som hindrar mig från att komma närmare Gud i det som sker eller har skett. Jobban säger ju ändå till sist, nu har jag sett dig med egna ögon. Och det betyder mer. Och rent konkret kan man ibland, inte minst när man samtalar med människor som genom döden mist en anhörig och kanske gjort det väldigt överraskande, så kanske man genom mycket lyssnande, genom många samtal, man kan inte hasta på såna här processer, men ändå försöka att leda det hela fram till den punkten där personen kan säga, Herre, befria mig från frågan. Lös mig från mitt varför. Så att jag kan få uppleva din närhet på nytt. Ty vi får inte alla svar. Men hjälp mig, Herre, så att ingenting skiljer mig ifrån dig och din kärlek i Kristus Jesus. Inte liv, inte död, inte nakenhet, ångest, fara eller svärd, inte dödsfall, inte sjukdom. Hjälp mig så att inget skiljer mig från dig. Därför det är jag lovad för denna tiden att inget ska kunna göra. Den enda utgången ur Guds rike sitter i dina egna fötter, om jag får uttrycka det så. Men ingen kan rycka dem ur min hand. Ingen kan rycka dem ur min hand, säger Jesus. Mot din vilja kommer du aldrig bort ur hans omsorg. Vi tar rast nu och så ska vi fortsätta med det här ämnet nästa timme också.